Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Jag brukar säga så här att jag är en asfaltsunge från Bollmora. Jag kom hit 1964. Och det jag inte hade koll på, trots att jag ritade såna här kvarnhjul i skolan, fattar inte dugg vad vi skulle rita kvarnhjul här i Tyresö. Jag förstod inte så mycket om Tyresös historia. Nu är jag 67 år och plötsligt har jag gått med i hembygdsföreningen och lärt känna människor som kan berätta om hur Tyresö såg ut innan Bollmora kom hit. Och det som är roligt då, det är att massa människor kan berätta om det här samhället, hur det var innan 60-talet. Och en av de personer som jag brukar träffa på nere i centrum ganska ofta, det är en väldigt trevlig herre. Välkommen Gösta Sjögren.
Tack för det.
Du har ju åldern på rätt sida, på att säga. Du kom inte hit på 60-talet. När kom du till Tyresö?
Jag kom 1926.
Ett tag efter att du föddes?
Ja, född i Bromma och sen flyttade vi hit några månader senare. Så det har jag ingen minne om. Men det vet jag ändå.
Ja, och jag vet att du har varit med i 8 program har du varit med här på olika sätt. På sistone när vi bara kastat oss på dig i centrum när du gått förbi. Men min far Åke Sandin, han intervjuade dig 2003.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och sen gjorde du 2 väldigt trevliga program med Gunnel Agrell Lundgren. Där du berättade om ditt liv.
Är det 2 gånger jag var med?
Ni gjorde 2 program.
Ja.
Det ena programmet, det handlar om dig. Och du berättade om när dina föräldrar, heter de Anna och Erik Sjögren?
Ja, det stämmer.
Ja. Och att ni hade då Sjögrens tvätteri på Bergenäsvägen?
Ja.
Aha. Det berättade du. Och sen berättade du också om hur du själv byggde hus, hur du jobbade som springpojke, konduktör, körde tvätt och var chaufför. Och hur du utbildade dig på din fritid till jurkand och blev chefsjurist hos Fonus.
Ja, faktiskt sant.
Ja, det är faktiskt sant. Och det är ju fantastiskt. Och hur du gick i Kumla skola.
Ja.
Och på den tiden var Kumla skola ett enda hus.
Ja, det var det. Det var 6 klasser i det. 6 år i folkskola.
Ja.
Och så fortsättningsskola.
Just det, fortsättningsskola. Då var det kvällstid alltså?
Eller ja, det var det.
Så du gick 6 år i skolan där. Och vilken färg var det då på Kumla skola?
Den var gul.
För Bernt Karlsson som jag har lärt känna, jag har ju vandrat med honom 15 vandringar genom Trollbäcken.
Ja.
Och då berättade han ju att hans farfar på Kumla herrgård var med och byggde om den där. Ja, det måste ha varit på 20-talet kanske.
27 tror jag.
Bra där. Du har bättre koll på det där. Och sen gjorde du och Gunnel Agrell ett väldigt trevligt program om badvanorna förr. Och tvätterierna i Trollbäcken.
Ja.
Mm. Och du kunde det här med badvanor. Hur var det på 1890-talet? Hur ofta badade svenskarna då?
Ja, det vet jag inte. Du har det uppskrivet.
Ja, en gång per år hade de gjort och kollat hur svenska folket badade. Och 1926 har det ökat till 3 gånger per år i Stockholm.
Ja, just det. De var lite före där.
Ja, men jag tänkte så här. I och med att du faktiskt var med på... Ja, du var ju väldigt ung på 20-talet, men 30-talet var ju du...
Ja, det minns jag ganska bra.
Och då skulle jag... För det är det jag vill att du ska berätta. För vad var det som gjorde att folk bodde i Trollbäcken? Hur försörjde man sig i Trollbäcken?
Många kom ju från Kumla herrgård, för det hade ju varit verksamhet där förut.
Mm.
Men det konkursade ju då på 1929 eller någonting.
Ja, 1910 tror jag det var.
Ja.
Ja, så,
Och det var väl då som... De människorna fanns väl kvar där och de arbetade med jordbruk och sånt där. Men sen började ju flytta ut människor från Stockholm alltså. Det var ju många, jag vet, många som jobbade vid Stockholms spårvägar som det hette. De hade villor här och andra flera stycken jobbade som hamnarbetare vet jag. Och de hade villor.
Och dina föräldrar, varför flyttade de hit då 1926?
Ja, det var väl för att de skulle driva den här tvätterinäringen. För de jobbade i den branschen i Nockeby tvättinrättning innan.
Ja, för det här måste man ju liksom, vi som nu tvättar våra kläder hemma i tvättmaskiner. Stockholmarna, de som var välbeställda, de lät andra människor tvätta deras byk, som det hette, va?
Ja, det sa man nog, ja. Mm. Jag vet inte, vi sa nog tvätt.
Vi sa tvätt?
Ja, ja. Just det. Mm.
Och då hamnade det utanför stan, kan man säga, va? Man kör, ni, med häst och vagn åkte man och hämtade,
ja,
tvätt.
Ja, vi hade ju en lastbil. Och det körde min pappa 2 gånger i veckan.
Jaha, 2 gånger i veckan?
Tisdag och fredag. Och då hämtade han och levererade tvätt i stan.
Var någonstans i Stockholm?
Det var i hela Storstockholm på annan sätt. Det var i, mest var det väl i de bättre kvarteren så att säga, på Östermalm och Djurgården och där uppe.
Ja, där folk hade råd att lämna bort.
Ja, det var mycket privata hushåll. Och jag vet att människor då, de som hade något att säga till om, de hade representation och sånt, det hade de hemma. Så det var väldigt mycket med dukar och servetter och sånt.
Ja, just det.
Ja. Och vi hade flera stycken privatläkare som hade sin mottagning i samband med bostaden. Och det var tvätt ifrån den här läkarmottagen och för det privata.
Aha, okej, okay, ja.
För om man tänker sig en läkarmottagning, där är det numera pappersservetter och papper och allting. Det var ju servetter och handdukar och linne och sånt där. Så det var mycket tvätt där också. Så var det ju naturligtvis vita rockar och förkläden och allt sånt. Och det var flera sådana ställen vi hämtade tvätt. Och jag vet, vid Stureplan så var det något, för det var flera läkare så tillsammans som hade. Och det vet jag, vi hämtade varje vecka så att säga. Mm.
Men när du tog reda på det här, för det gjorde du i förra programmet, det här med att folk bara 1926 i Stockholm tvättade sig 3 gånger per år enligt någon enkät man gjorde. Ja. Var folk väldigt smutsiga då? Måste det inte luktat väldigt illa om folk då? Eller var det hand? För att när jag och min farmor som var född 1901, vi hade ju sån här, man hade en litet kärl och hällde vatten. Man hade liksom, man vaskade sig. Så det var inte så att man inte gjorde sig ren, men man badade inte. Och då folk kunde inte heller simma.
Nej. Nej, det tror jag väl inte, utan folk var väl i regel rena så att säga.
Ja.
Men det är klart, jag vet inte hur sängkläderna kunde bli så att säga när man inte badar. Ja.
Men du fick ju hjälpa till när du var liten och köra tvätt. Och du blev ju chaufför inne i stan ett tag, va?
Ja, det var jag också.
Så du fick köra hem tvätten och hämta tvätt hos folk?
Ja, det gjorde jag också. Men det var lite senare, det var ju fram på 40-talet när kriget hade brytit ut och sådär.
Ja, så man inte hade bensin och så. Man fick cykla runt i stan, va?
Det gjorde jag också, ja. Men själva på 30-talet då var det ju rutinen det där. Att pappa hämtade 2 gånger i veckan och körde till stan. Och det var ju som jag sa både privatvett. Vi hade någonting som hette Göteborgsbanken på. De hade huvudkontor på Brunkebergstorg och där hämtade vi var 10:e dag. Och det var, dels hade de lunchrum, så det var massor med sånt där med vita rockare, förklän och allt som man hade där. Och så var det från själva banklokalerna, det var handdukar. Varje anställd hade väl en handduk på toaletten så att säga. Ja, det där skulle ju iväg och tvättas då. Vi hade några kontorshus på Kungsgatan. Där sprang vi omkring i toaletten och böt handduk.
Alltså gjorde ni?
Ja. Ja. Så, där, så det fanns många sorter. Vi hade flera pensionat, vet jag. Det var ju jättetunga säckar med bara lakan som man skulle tvättas.
Ja. Men i Tyresö då var det då, det var tvätterierna, det var ni som fanns, men om man kommer från stan till Tyresö så var det ett litet tvätteri där vid Hanvikens torp, va?
Ja, Andersson hette han, ja.
Ja, just det. Sen var det den stora tvätteriet.
Ringströms.
Precis, och Ringströms tvätt, det är det där Aboverken ligger idag, va? Ja. Något, en plasttillverkare, va?
Ja, ja. Och det är gamla tvätteribyggnad.
Det är samma byggnad.
Ja, ja, det är det.
Och ert tvätteri, låg det på andra sidan Dreviken då, eller?
Nej, i nästa vik alltså.
I nästa vik? Ja. Längst in kan
längst
man säga.
Längst in där, ja.
Aha. Hette det Vikensberg?
Ja.
Aha. Finns det huset kvar då som ni jobbade i?
Nej, det gör det. Det är nej. Rivet.
Det är rivet.
Mm.
Är det din son som hade
ja,
byggt den här?
Ja, en son har villa där.
Villa där, ja. Ja. Men det finns inget kvar av själva tvätterierna?
Nej.
Nej. Men det som jag, när jag gick runt med Bernt, vi gick ju där. Mm. Vi började vid Havikenstorp, så berättade Bernt om den här familjen som bodde där. Som hette Andersson, sa det, va? Andersson i Hanviken.
Ja.
Ja. Och sen gick vi vid.
Bonanders.
Just det, Bondanders kallas han. Just det. Och sen så gick vi ner där och så berättade Bernt om hur han åkte på isen och hur man skar is också. För att man skulle kunna ha en slags kylskåpsvariant fast utomhus under. Man skar stora isblock, va? Man förvarar maten. Men att det var så mycket lut i Dreviken.
Mm.
Från tvätterierna, sa han. Och då sa du till mig när jag träffade dig att det stämmer inte. Det var inte så mycket lut i Dreviken.
Nej, vattnet, det var väl kanske lite grumligt, det vet jag inte. Men vi hade i vårt tvätteri i alla fall, och det var ju enligt hälsovårdsnämndens bestämmelser att man skulle ha en trekammarsbrunn.
Alltså hade ni redan det då?
Som man skulle rena vattnet i.
Ja.
Och det där höll den här nämnden reda på, för att det var varje år så kollade de. För den här brunnen då samlade ju allt det där luddiga, smutsiga, det flöt uppe på.
Ja, just det.
Ja. Och det där kollar de alltid att man höll rent och tog bort.
Men det man har hört om, det kanske inte stämmer då, men det var ju väldigt många avlopp själva som gick ut i sjöarna.
Ja.
Man var inte så noga med dem alla gånger. Men er verksamhet var det viktigt att man höll ordning på. För vad var det? Ni tvättade i lut, såpa och tvål, tror jag det var, va?
Ja, det var tvål alltså. Vi hade ju. Ja, det var. Det kom i stora lådor med tvål. Ja, den var fast så ungefär som en handtvål alltså.
Ja, var det? Aha.
Och den där skar man upp stycken av sen. Och sen hade vi en stor gryta som man lade där i. Och så hade vi ju då ånga som man, och varmt vatten. Så det blev som flytande tvål alltså som man sen använde till tvätteriet.
Var det båda dina föräldrar som jobbade med det här?
Ja.
Hade de anställda också?
Ja, det var 3-4 stycken sådär det var.
Och ni, din bror, är han äldre eller yngre än dig?
Han var äldre än mig,
ja. Ni båda två fick också hjälpa till då ibland?
Ja, jag tror han flyttade nog eller tidigare än mig. Jag råkade ju sluta skolan just när det blev krig och det blev så mycket förändringar och sådär. Och då behövde de mig hemma, så de försökte ha mig hemma, men jag försökte att få jobba någon annanstans.
Ja, just det, för folk var tvungna att göra, ja, vad heter det, militärtjänst, va?
Ja, vi hade en anställd och en manlig, han åkte ut i militärtjänst då.
Mm. Men du var inte så att du tänkte så här, jag vill ta över mina föräldrars tvätteri, så tänkte du aldrig?
Nej.
Varför inte då?
Nej, för då kriget kom och då avvecklades det ju lite undan för undan, och sen så byggdes det ju nya hus och man fick moderna tvättstugor i hyreshusen,
ja,
Och även i hushållen börjar man få små tvättmaskiner.
Ja.
Så det blir mindre och mindre att göra.
Ja. Jag vet, på när jag föddes på 50-talet, då kokar man ju sin tvätt hemma i stora kokkärl.
Ja, det förekommer.
Det var inte alltid det fanns tvättmaskiner i alla hus.
Nej. Skulle det inte vara?
Jo, det tycker man ju nu. Men det är ju en konstig tid när man stod och tvättade sin tvätt i köket. Man hade en sån här gul gryta som man kokade tvätten i.
Ja, det förekom nog det också.
Ja, ja. Men det fanns ju flera tvätterier, och nu när jag har gjort lite program då med bland annat Berit Pettersson som bodde på Höjden i Österhaninge, och även Inga-Lill Krantz som var vars farfars far hette Colin, efter Colins väg. Så, och Ottmar Wifell har också berättat väldigt mycket. Han är väl jämnårig med dig, va? Ottmar Wifell.
Ja, lite yngre.
Han är lite yngre.
Ja.
Något år? Två?
Ja, han är för 31 tror jag.
Alltså, oj, det är en stor skillnad.
Ja, 5 år.
Ja, och 5 år är stor skillnad när man är ung. Men de berättar ju också om de här, alltså hur folk jobbade. Och de här, ja, när bilarna kom. Hur man började med häst och vagn och körde. Men att man sen fick... Hade ni en T-Ford?
Ja, det hade vi.
Och Chevrolet hade de en vissa familjer, va?
Eller? Ja, Andersson och Hanviken hade en Chevrolet.
Var det en fin bil? För det låter ju fint.
Ja, den var fin. Tror jag han köpte alldeles ny. Och den var en liten lastbil.
Ja.
Andersson var själv så fin, så jag vet när han på den tiden hade man ju ingen värme i bilen.
Nej, just det.
Han hade sån där halvlång skinnrock och krimmelmössa och kraghandskar, och han var så elegant.
Och ändå kallades han för Bonanders.
Ja.
Det var ju stråkigt för honom. Ja, ja. Men 30-talet och 40-talet. För sen har jag fattat också att längs Gudeå, jag har ju gått där, inte förstod jag att det var tvättlader, de här fina gamla ladorna. Det har jag förstått nu. Och sen har jag då, jag fick lite böcker och tips på böcker. Då finns det en bok som heter Så tvättade vi i Haninge, den unika stadstvättsepoken 1900-1960. Och då har de räknat ut att det fanns 350 tvätterier i Haninge, om man räknar alla hushåll som höll på med tvätterier, hade extra jobb med tvätterier. Så att det var en stor verksamhet runt Gudeå, på båda sidorna egentligen Gudeå, om man förstår det rätt.
Ja, då.
Ja,
det var det.
Det var det. Så att det var inget konstigt att man höll på med tvätterier.
Nej då, inte Nej. Alls. Nej. Nej.
Men de många hade ju småjordbruk. Hade dina föräldrar också grönsaker eller odlade eller någonting?
Nej. Men jag tror att den som hade det före hade lite trädgårdsmästare också.
Ja, för det var en annan verksamhet man kunde...
Ja, det förekom också.
Ja. För det var gammal sjöbotten, man hade sänkt Reviken och fått bra jordbruksmark på vissa ställen.
Ja, våran tomt var bara sand.
Sand. Ja. Ja. Men vet du, det här med Ringströms då, som var störst. 4 tvättmaskiner.
Mm.
Och hur många tvättmaskiner hade ni?
2.
Det var så man tänkte, hur mycket, och det var stora, alltså, tvättmaskiner.
Ja, den största vi hade, det tvättade man ju 50 kilo i. Alltså det var 2 fack, man kunde ha 25 kilo tvätt i varje. Ja. Den andra maskinen var lite mindre. Men. Så att tvättade ungefär 300 kilo per dag.
300 kilo per dag?
Ja.
Vilket jobb. Och sen var man tvungen att väga, så man visste hur mycket det fanns, och liksom kolla att tvätten blev helt ren. Och
det gick
många moment, va?
Ja, visst. Man börjar ju med att skilja upp det, som man sa, då man plockar ur det som är kulört och kanske annat som är ömtåligt, som behöver annan behandling än en vanlig kokt vittvätt, så att säga. Och det fick man se still. Det kunde vara lakan som var så slitna så det var risk att de skulle gå sönder. Då fick man knyta ihop dem. Så att,
aha, man gjorde sånt också.
Ja, så det gick, kollades ju innan man då startade här. Och det som var kulört och det samlades ju från alla tvättarna då så att säga, från kunderna i ett. Och då måste man ju märka.
Ja, hur höll man ordning på dem så att de inte blandades då?
Det hade man garn i olika färger.
Aha.
Rött och grönt och blått tror jag och sådär. Och olika sätt och använda det där garnet. Man hade något som man kallade överkast. Och drog man en stygn över follen så att säga. Och en indragning hette någonting annat. Och drog man det bara ett stycke garn i tyget.
Ja.
Och snöre kallar man då, satt man bara i follen och knöt om så det blev en liten tofs.
Ja, men för det funderar jag på hur man kunde hålla ordning på det. För nu mer när man har, jag har ju barnbarn på en förskola, då måste man märka upp varenda klädesplagg. Oh. Då köper man ju färdiga såna här saker som man sätter fast i, alltså stövlar. Och, för att alla ungar har ju liksom 10 plagg där, för det är inte lätt att hålla ordning på det. Nej. Och det var väl också så att liksom det här med linne, för det vet jag, min mormor, hon, för henne var det väldigt viktigt med linne. Och liksom, så att man satt och sydde såna här fina, ja, när man, vad heter det, överlakan, så sydde man såna här fina broderier. Ja. Så min mormor tyckte liksom att det var det viktigaste att man vek upp den här ovanför täcket. Och liksom, ju mer broderier det var, desto finare. Men jag fastnade med fingrarna i den där broderin. Jag vände ju på lakanet så jag slapp de där broderierna.
Du lade om i foten.
Ja, därför att man fastnar ju. Och min mormor tyckte det var så viktigt med de här broderierna.
Ja, det skulle vara fint.
Det skulle vara fint, ja. Så det var, linne var ju dyrt och liksom, det var ju någonting man höll ordning på. Man åkte inte till IKEA och köpte ett lakan för 100 kronor precis.
Nej, men det var väl mycket sånt där som när man samlade flickorna började ju tidigt att märka kläder och se upp för de skulle ha när de skulle gifta sig.
Precis så. Och man gjorde små sigiller liksom med det stod S, L, eller Sofia Lindgren.
Ja.
Så att man, ja, men och det var viktigt det här med. Så man, och sen så såg man på manglade lakan.
Ja.
Höll man också på, för min mormor var väldigt noggrann med det här med örngotten, med de här banden. Ja. Då väckade man. Gjorde ni det också?
Nej, vi hade inte mangel.
Nej.
Utan vi tvättade bara och sen lejde pappa då några i mangelaffärer som vi kallade i stan. Alltså.
Ja.
Det var en på varje stadsdel ungefär.
Aha, ja.
Och de tog emot tvätt också så det hamnade ju hos oss och sen manglade de åt. Så det, man körde in det till den här mangelaffären den ena veckan och sen därifrån och ut till kunden veckan efter. Då var det manglat.
Men det här med att ha tvätterier som man då hade både i Haninge och runt Gude och de här i Trollbäcken. Var det lönsamt? Var det en bra verksamhet eller var det bara hårt slit?
Ja, det var väl hårt slit kan man säga. Jag vet att min pappa sa att när det kom till 1939 när kriget bröt ut först då hade de kommit kapp så han hade betalat gamla skulder och sådana där saker.
Ja.
Så det året vet jag att han var spekulant på att köpa en privatbil för de var någon hemma och demonstrerade. Och vi reparerade huset där vi bodde. Och så då hade det liksom kommit igång. Men sen kom ju kriget och sen blev det ju annat allting.
Och då slutade dina föräldrar med tvätteriet efter kriget?
Ja, efter kriget.
Efter kriget. Hur försörjde de sig då?
Nej, då var de pensionärer.
Ja, så det var en pensionär då?
Ja.
Aha. Men då bodde de kvar i sitt hus också?
Ja. De höll på så. De fick pension vid 67 års ålder.
Jaha.
Och hur var det nu? Min pappa var så gammal så han fick pension och så skulle de hålla på till mamma fick. Hon var ett år yngre. Men de orkade inte ända fram liksom.
Det måste vara ett jättetungt arbete.
Ja, ja. Så då, för på slutet var de ju ensamma så att säga. Då hade de ju inga anställda kvar.
Nej, nej.
Då hade de.
Men det var liksom inte fett alls för dem?
Nej.
Det var tungt slit?
Ja.
Men var det inte också så under hela din uppväxt, så att säga, alltså fram till 60-talet, att folk slet ju hårt liksom? Och det är, fort man intervjuar någon som berättar om sin farfar eller, ja, eller den tidigare generationen, så är det ju, har folk jobbat från morgon till kväll och slitit ont.
Ja, min pappa, han gick upp klockan 5 på morgonen. Vi hade ju en ångpanna som det hette.
Ja.
Som skulle eldas så där. Allt vatten uppvärmdes ju med ånga så att säga. Och det var, vi hade ju varmtorkar. Och, men klockan 5 på morgonen gick han upp och tände den här. Och klockan 6 satt han igång maskinerna. För då hade han väl fått upp ångan.
Fått upp ångan, nu vet vi var det kommer ifrån. Ja.
Och så satte han igång maskinen. Och sen klockan 8, då hade han den första tvättomgången klar. Och då plockade han upp den och då kom de som jobbade så att säga och tog hand om det där.
Ja, ja.
Och så löste in en ny omgång och så där.
Ja.
Tog ungefär en par timmar den där proceduren. Det var ju inte några byggda program i maskinerna, utan det fick man ju ha i huvudet. Så att
jaha.
Och, ja. Men annars så var det ju en, ska säga, en sån här trumma, precis som i en modern tvättmaskin, alltså en,
ja,
som valsade runt med tvätt.
Ja. Ja.
Och där hade man ju då ett program som hur det skulle, det var ju blötläggning och kokning och ja, flera moment och sköljning i sista steg.
Nej, inte var hon, Berit Pettersson från Höjden, hon berättade att man sköljde i ån, alltså man sköljde i olika vattendrag. Mm. Men det gjorde inte ni?
Nej, vi sköljde i maskinen först, men sen en gång till i sköljkar.
Sköljkar, ja.
För när jag tog upp det här ur maskinen, då lades det igenom vagn då, som, och där tog då ett par damer hand om det här. Och då, de stod under ett särskilt ljus då som skulle vara mycket. Så de såg bra.
Ja, som såg om det var rent.
Synar
de, ja, allt. Synar med, ja.
Och så hade de en tvättbalja och så där, så var det något som inte var rent så fick de fixa till det. Och sen sköljdes det en gång till och sen centrifugerades och hängdes upp.
Men jag tänkte just det här med tvättlador. Ni hade ingen egen tvättlada?
Jo, vi hade.
Ni hade det också?
En övervåning där.
Aha, övervåningen.
Ja. Och där utnyttjade man väl så mycket som möjligt. Och sen på högsommaren hade man ju också utomhus. Alltså, ja. Tork. Plan som vi sa, där man hängde tvätt.
Jaha, okej. Okay. Mm.
För det här att tvätta i varmtork, det var väl ganska dyrbart. Det gick mycket kol, så att säga.
Ja, det gick mycket kol, precis. Mm.
Så att det gjorde, för det kunde ju vara lite problem ibland att hinna få undan och torka tvätten vart efter det kom nytt, så att säga.
Men hur var det då att växa upp, tycker du, under 30-40-talet? För det var väl dina årtionden när du var ung.
Mm.
För Trollbäcken var ju ett litet samhälle. Och Trollbäcken, det var ju centrum i hela Tyresö.
Ja.
Det var där som kommunhuset fanns, det var där som medborgarhuset fanns, det var där som dansbanan fanns. Bollmora fanns ju inte.
Nej.
Nej. Hur var Trollbäcken under din uppväxt?
Ja, det är väl som du säger där, det var centrum och vi hade. Och det fanns ju inte några för ungdomarna eller någonting sånt där. Det fanns ju inga ungdomsgårdar eller
nej,
någonting.
Nej, men det fanns en dansbana borta vid, ja, Fornudden, va?
Ja, det fanns det där. Fornudden skola sen låg.
Ja, och ni hade en polis, jag bara säga, men en
fjärdingsman. Ja.
Som heter Malmsäter.
Ja, men,
som höll ordning på er busungar. Om ni var busungar. Gösta Sjögren, var du en busunge?
Nej, jag tror inte det, nej.
Nej, men hade bion kommit igång? För det är nära...
Ja, den kom väl till under 1940-talet.
Ja.
För det kommer jag ihåg när de byggde. Så då var jag väl i alla fall 14-15 år eller någonting sånt där.
Men i många, om man tittar runt i Sverige, så alla som bor på små orter, de längtar ju in till stan. Mm-hmm. Gjorde ni det också här i Trollbäcken?
Ja, det gjorde vi.
Det var stan man ville åka till?
Ja, vi åkte väl till stan och gick på bio på matiné då.
Ja, det gjorde ni. Ja.
När vi var så stora så vi kunde ge oss iväg själva.
Och då gick en gul buss,
ja,
eller?
Ja, det gjorde jag.
Och du jobbade som konduktör också på den?
Ja, det gjorde jag. Sen det var jag, när jag var 15 år, då började jag som busskonduktör på lördag och söndagar. För det var ganska vanligt att man fick... För det var ju så mycket trafik på de dagarna när alla sommargäster kom.
Jaha, just det, sommargäster. Mm. Det var mycket sommargäster också.
Ja, det var ju mycket fritidshus och det var ju massor med människor.
Ja. Hur kom det sig att folk skaffade fritidshus just i Trollbäcken?
Ja, det var väl kanske lagom avstånd och det fick hans kommunikationer.
Mm. Och var det Gynge då som sålde tomter till folk där i Trollbäcken?
Ja, en del. Och det fanns väl någon mer också. Jag tror det var mycket som såldes till någon annan som, vad heter han, Vidbäck eller någonting sådant.
Ja, just det. Men centrumet var ju egentligen den här vägen som går idag från lampaffären, eller bageriet och vad heter den då? Köttboden ända upp till Alléplan. Det var liksom huvudgatan.
Ja, det var det. Mm. Köttboden fanns ju inte.
Nej.
Men i dagens... det kom jag ihåg när de byggde, så att säga.
Och lampaffären, det var där det var slakteri, va?
Ja.
Ja. Så det var lite annorlunda. Och det här, då måste man ju fråga, alltså Bernt Karlsson har berättat väldigt livfullt om de här olika gängen. Några hängde vid Södergården och några hängde på Svallings.
Ja.
Tillhörde du någon sån här gäng som fikade på olika ställen?
Nej, jag vet inte. Vi fikade nog på bägge ställena.
Så det var inte så att ni var uppdelat på den tiden?
Nej, det tror jag inte.
Men ni var inte så många, va? När du gick på Kumla skola så var Kumla skola, ni var inte alls många i din klass när du gick ur sexan, va?
Nej, jag slutade med två pojkar och fem flickor.
Det var allt.
Ja.
Som var födda 1926. Ja. Och när man gick då i folkskolan, heter det folkskolan? Och då hade du Jesse Navin.
Ja.
Ja.
Och man hade då sista klassen och fortsättningsskolan hade hon.
Fortsättningsskolan, då kunde man liksom ta, vad hette det då? Jag kan ju inte det här skolsystemet. Vad blev man? Man tog inte studenten,
nej.
Man blev, vad hette det för någonting när man hade gått ut?
Nej, det vet jag inte om det hette någonting.
Men du var ju tvungen att liksom läsa vidare sen för att bli jurist.
Ja.
Du fick plugga mycket.
Ja, det var mycket. Det höll jag på med så länge jag...
Ja. Men det måste ha varit en väldigt bra skola om man då har gått 6 år, för läsa... Och räkna kunde alla på den tiden. Ja. Och skriva vacker handstil.
Ja, det var saker som var noga med.
Noga med, ja. Och hur var då liksom att gå på Kumla skola? Var det ett trevligt ställe?
Ja, jag trivdes med det. Ja. Det var det. Och jag vet att de sista åren, eller fortsättningsskolan, då fick vi ju lära oss lite grann om samhället. Så där, hur det var ut. Byggt riksdag och såna här saker.
Ja, för Jesse Navin var ju en politisk människa också. Hon var ju väldigt engagerad i Tyresö.
Mycket.
Och i en person som både var med och startade Socialdemokraterna ute, tror jag. Arbetarkommunen var med.
Kvinnoklubben.
Ja, kvinnoklubben. Ja. Men hon var ju liksom en av de här.
Och sen, hon var med i arbetarkommunen också.
Ja, visst var hon det. Ja. Och sen var hon ju dessutom ordförande i PRO på slutet där.
Ja.
Och jag hade också henne som rektor när jag gick på Nyboda skola. Ja. Så det var en liten tant som man var rädd för.
Ja. Hon ingav respekt.
Hon ingav respekt.
Ja.
Ja. Det var ju otroligt egentligen.
Ja.
En liten dam som inte, hon var inte lång, 1,50 kanske.
Ja, men det hade vi fått lära oss att man skulle respektera gamla människor, så vi hade nog en annan inställning.
Ja, men det hade, när jag gick i skolan så var grabbarna i min klass, hade kanske inte lärt sig lika bra, men de var lika rädda för Jesse Navin. För hon nöp dem i örat och luggade dem lite när hon blev arg på dem, om de inte skötte sig.
Det hände sig.
Ja, ja. Ja, det är fantastiskt kul det här med att du kan så mycket om det gamla Tyresö och att ja, de här tvätterierna som faktiskt såg till att folk kunde försörja sig här ute. Ja. Mm. Längtar du tillbaka någonting till den här tiden, Gösta Sjögren?
Nej, det gör jag väl inte.
Var det bättre
men det
förr?
Men det är klart att jag skulle vilja vara yngre.
Du, har du fyllt 98?
Ja.
Ja. Men alltså, tiderna som förändrats, lever vi bättre tider idag?
Ja, det måste man väl säga att vi gör.
Ja.
För vi har ju så mycket som vi inte hade då som är bra. Det är klart att det är mycket som är dåligt som har också utvecklats.
Ja, ja. Och om 2 år fyller du 100?
Ja, i bästa fall.
Hur ska du fira det då?
Det har jag inte planerat.
Det måste du planera. Det är då du ska ha din största fest. Då kommer du väl få brev från kungen.
Ja, de säger det.
Ja, jag tror att vi är ganska många 100-åringar nu för tiden.
Ja.
Ja.
Det stod om någon som hade fått det nyligen i tidningen. Men Postnord är ju inte så bra nu, så det kom inte fram till 100-årsdagen. Men det kom några dagar efter.
Så får det inte vara. Ja, tack Gösta Sjögren som är en klok person och kan väldigt mycket om Tyresö och är fortfarande engagerad. Jag såg att du var med Seniornet en gång.
Ja, det är jag.
Du är även datorintresserad. Ja, vad roligt. Ja. Du kan svara på sms i alla fall, vet jag, när jag skickar till dig.
Ja.
Mm. Ja. Tack så mycket. Och ni som lyssnar på det här och har mer att berätta om. För jag tycker det är jätteintressant med hur det var förr. Även vi som växte upp i Bollmora på 60-talet, vi har också mycket att berätta. Men det var en helt annan tid när Gösta växte upp. Så att, hör av er ni som tycker att ni har mer att berätta. Jag som har haft det här samtalet, jag heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.